الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Vi fortsätter att gå igenom kitab al-fitna wal-malahim från Sahih Sunan Abi Dawud, och vi kommer nog avrunda detta kapitel idag bi-idhnillahi ta'ala. Så vi har ett antal hadither att gå igenom innan vi är färdiga bi-idhnillahi ta'ala. Och vi stannade förra lektionen vid hadith 4325. Där så berättas det från Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: La taqumu sa'atu hatta yakhruja 30 ad-dajjaluna kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Alltså säger profeten alaihi salatu wassalam att domedagen infaller inte tills det har kommit 30 stycken lugnare som alla påstår sig vara Allahs sändebud. Naam. Och hadithen efter är ungefär likadan. La taqumu sa'a hatta yakhruju 30 kaddaban dajjalan. Att domedagen infaller inte tills det kommer 30 stycken lugnare bluffare som alla ljuger om Allah och hans profet. Taib. Naam. Och dessa hadither är autentiska. Och de tyder på ett av domedagens tecken. Och det är att det kommer att komma falska profeter. Falska profeter som säger att de är sända av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det nämndes i dessa hadither 30. I vissa hadither ungefär 30. Och i vissa hadither 27. Och i vissa hadither 27, och fyra av dem är kvinnor. Och resten är män. Och vissa av ulama säger att det här är yani, på ett ungefär cirka 30 stycken. Lite mer, lite mindre. Och när man säger falska profeter så menar man, när man nämner antalet 30, yani, de som kommer att få gehör eller genomslag i sina lungor. Men om vi räknar alla som någonsin har påstått att de är falska profeter, så är de mer än 30. Det finns folk på sjukhuset som säger att de är profeter, eller hur? Så att dessa räknas inte. Utan de som har kommit och de har fått följare och så vidare, det är de här som räknas. Och vissa av dem kom till och med i slutet på profetens liv, alaihissalatu wassalam, som Musaylim al-Kadhab och vissa andra. Ja. Så att de är alla lugnare. Och de är alla dajjalun, yani stora bluffare som ljuger om Allah subhanahu wa ta'ala. Och i vissa hadither att den sista av dem är al-Masih al-Dajjal. Taib, den sista av dessa 30 är al-Masih al-Dajjal. Naam. Och vi ska då absolut inte tro på någon av dessa. Utan vi, alhamdulillah, vet att Muhammad a.s. är den sista profeten. Naam. Sen så säger författaren Bab al-Amri wa Nahi. Kapitlet om påbud och förbud. Här kommer författaren att tala om det som kallas för al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Och vad har det här med fitna att göra? Vad har det här med prövningar att göra? Jo, det finns, man kan säga, två aspekter här. Ett, om vi låter bli att påbjuda det goda och förbjuda det onda, så kommer det att bli mycket fitna. Det kommer bli mycket problem, splittring, bidda, och folk kommer att synda och så vidare. Det som håller islam flytande, det som håller islam levande och håller oss borta från Allahs vrede och straff och undergång, är att vi lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Och att vi gör detta med insikt och kunskap i religionen. Och det kräver att man, det finns folk som kallar till det och varnar för dess motsats. Taib, så att göra da'wa, uppmana till det goda och förbjuda det onda, yani stoppar fitna. Taib. En annan wajh kan vara att även om det är fitna, så ska du ändå påbjuda det goda och förbjuda det onda. Yani, låt inte dessa konflikter och splittringar och innovationer bland muslimer vara en orsak till att du inte ska göra da'wa. Taib. Utan det är ännu större orsak till att fortsätta. Och att få folk då tillbaka till sanningen. Ja. Och där börjar författaren nämna några hadither. Och den första hadithen som nämns i det kapitlet är da'if. Andra hadithen som nämns i detta kapitel är också da'if. Den tredje är sahih. Och det är en hadith som här berättas från Abu Bakr radiyallahu anhu. Att han predikade för folket och han prisade Allah subhanahu wa ta'ala och upphöjde Allah azza wa jall. Och han säger, människor, ja eyyuhan nas, ni läser denna aya, men ni feltolkar denna aya. Alikum anfusakum, la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Ja, ni rädda, eller ta hand om er själva, ni kommer inte att ta skada, så länge ni är vägledda. Surat al-Ma'ida 105. Och så sa han, från Khalid ibn Walid, att vi hörde profeten alaihi salatu wassalam säga att om människorna ser al-zalim, den syndaren, och inte tar honom i handen, det vill säga stoppar honom från att synda, så är det nära att Allah kommer att omfatta dem allihopa med ett straff från honom. Och sen så berättas det från Amr, från Husheim, att han hörde Rasulullah alaihi salatu wassalam säga att det finns inget folk där man syndar och de kan ändra på dessa synder utan att göra det, förutom att Allah kommer att omfatta dem alla med ett straff. Och i vissa riwaya som berättas från Shu'ba, att de som är på lydnad är mer i antal än de som syndar. Ja. I den här hadithen så nämns det då att Abu Bakr radiyallahu anhu predikade och han började med att prisa Allah subhanahu wa ta'ala, och han påpekade att vissa människor misstolkar den här ayan från surat al-Ma'ida. Alaykum anfusakum. Yani, tänk på er själva, ta hand om er själva. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Om någon annan går vilse, syndar, så kommer det inte skada er så länge ni är vägledda. Så vissa tolkar versen som att tänk på er själva, de syndar, yani det är inte mitt problem, det kommer inte skada mig. Ja, det är det man kan förstå av versen om man läser den så här. Alaikum anfusakum, alas. Tänk på er själva. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Om ni är på rätt väg så kommer ni inte ta skada av de som har gått vilse. Och då nämner här ulema, som till exempel Nawawi nämner här i tafsir på den här versen, ja. Han säger då här att alaikum anfusakum, yani, så länge ni kallar till Allah azza wa jall, ni påbjuder det goda och ni förbjuder det onda, khalas, då kommer ni inte ta skada om folket syndar, för då har ni gjort erat, ni har gjort erat. Yani, som du påbjuder det goda, du är da'wa, du förbjuder det onda, och folket inte lyssnar och folket fortsätter att synda och göra bidda och så vidare, så har du ingen synd på dig. La yadurrukum. Yani, khalas, ingen skada. Utan skada är på dem. Ja. Och de lärda har talat ganska mycket om den här, och kanske de som fördjupat sig mest i tafsir på den här ayan är al-imam Shinriti rahimahullah ta'ala, som nämner jättelångt stycke då han talar just om att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Och han betonar också här många argument från Koranen och Sunna på att man måste påbjuda det goda och förbjuda det onda. För annars så är man inte ens vägledd, som alla nämnde i Koranen. Idha ihtadaytum. För det är även underförstått av versen att om du är vägledd så kommer du inte ta skada av dem som syndar. Du kan inte vara vägledd i islam och gå den raka och rätta vägen om du inte påbjuder det goda och förbjuder det onda. Och vad är beviset på det? Ett bevis som ni alla kan. Ja. Surat al-Asr. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان لفي خسر. من خانه فلوراد. هوني بيلسة. Förutom vem? Den som har fyra egenskaper. Och av dessa egenskaper, den tredje, وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ. De påbjuder det goda. Yani de gör da'wa till Allah. Så gör man inte detta så är man vilse. Så att, och det finns också andra argument som Sheikhen tar upp i hans tafsir. Och sen så nämner Abu Bakr från Khalid radiyallahu anhu att han hörde profeten alaihi salatu wassalam säga att om folket ser andra synda och inte stoppa dem, inte ta dem i handen, så kanske det kommer att vara så att Allah kommer att straffa dem allihopa. Yani de som är bra och de som är dåliga. För de som är bra hindrar inte de som är dåliga. Så här finner vi hur otroligt farligt det är att vara likgiltig. Att inte bry sig. Att du kan ändra på det som är fel. För det nämndes också här. Al-Qudra. Wahum yaqdiruna ala an yughayyiru. De kan ändra på det som är fel, men de gör det inte. Det här är mycket, mycket farligt. Du har en ledare i landet som inte förbjuder alkohol, inte förbjuder narkotika, inte förbjuder prostitution. Det är mycket farligt. Du har folk i auktoritet, i skola, på arbeten, i hemmen som kan ändra på det som är haram, men de gör det inte. Det är då man får synd på sig. Men kan man inte ändra, du har inte auktoritet, du har inte kunskap, du är i underläge som vi kommer att nämna, khalas, så kommer du, har du ingen synd på dig. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah kräver inte mer av oss än vad vi kan. Men problemet är när man kan. Du ser någonting fel, du har kunskap, du kan ändra på det med handen. Åtminstone med uppmaning, med talet, med da'wa. Få personen att sluta synda. Eller att säga att sluta synda. Sen om personen inte lyssnar, det du har gjort ditt, khalas. Och åtminstone hatar det med hjärtat. Så påbjuder vi inte det goda och förbjuder inte det onda, så kanske Allah kommer att omfatta oss alla med ett straff. Så här förstår man faran av att vara likgiltig inför att andra syndar. Och inte bara säga, men khalas, det är inte mitt problem. Som tyvärr är inställningen här. Att jag sköter mitt, han gör sitt. Jag har inte rätt att påpeka någon annans liv, hur folk ska leva och så vidare. Är det inte så? Nej, vi kanske inte bestämmer över folk, men vi måste ändå dela med oss av den här sanningen som Allah har givit oss. Eller hur? Och det här är också en miza, en unik egenskap som Allah Azza wa Jalla har gett den här umman. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Allah säger att ni är de bästa av folk som tagits fram för folket. Med vad? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ni påbjuder det goda, förbjuder det onda och ni tror på Allah. Så att det här är en unik egenskap som Allah Azza wa Jalla har gett den här umman. Att vi påbjuder det goda och förbjuder det onda. Och gör vi inte det så är vi inte längre unika. Taib. Så att det här är någonting som vi måste upprätthålla. Författaren nämner sen en hadith från Jarir. Där han hörde Rasulullah alaihi salatu wassalam säga. Det finns ingen man eller person som är bland ett folk där de syndar. Och han kan ändra på synderna. Och inte ändra på dem förutom att Allah kommer att straffa dem allihopa innan de dör. Förutom att Allah kommer att straffa dem allihopa innan de dör. Och den här hadithen är liknande den innan. Och Sheikh Albani nämner att han är Hassan. Sen så nämner författaren rahimahullah ta'ala från Abu Sa'id al-Khudri från Rasulullah alayhi salatu wassalam att han sa: den av er som ser en munkar, någonting fel, och kan ändra på det med handen, ska ändra på det med handen. Och sen avbröt en man som berättar hadithen, själva hadithen, alltså han stannade där. Men hadithen fortsätter ju som det också berättas i andra narreringar. Och om han inte kan ändra med tungan, om han inte kan, så ska han ändra på det med tungan. Och om han inte kan ändra på det med tungan, så ska han ändra på det med hjärtat. Och det här är den svagaste formen av iman. Och det här är den kända hadithen, hadith Abu Sa'id radiyallahu anhu, som också finns i Arba'in Nawawi. de 40 haditherna av Imam al-Nawawi. Och där, i denna hadith finner vi det som kallas för maratib tagir al-munkar. De olika nivåerna av att ändra på någonting som är haram. Vi nämnde att man ska påbjuda det goda och förbjuda det onda. Och här finns det då tre stycken maratib, tre stycken nivåer. Den högsta är att man ändrar på det med handen. Alltså man fysiskt sätter stopp för denna synd. Och det här är om man har auktoritet, man har makt. Taib, du har makt att stoppa någonting. Det finns alkohol på en plats där du bestämmer. Du tar den och slänger den. Du häller ut den. Eller hur? Då har du ändrat på det med handen. Någonting haram på tv. Du stänger av det med handen. Du ändrar på det. Och så vidare. Yani, du kan ändra på det med handen. Du gör det med handen. Kan du inte, så ska du ändra på det med din tunga. Det vill säga med dawa. Med att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Kan du inte detta, så ska du åtminstone hata synden med hjärtat. Och här ska man inte heller missförstå att de två första nivåerna inte ska hata synden med hjärtat. De ska också hata synden med hjärtat. Hur ska de annars ens erkänna att det är en synd? Hur ska de kunna ändra på den med handen eller med tungan om de tycker om den? Så det är underförstått att de också hatar synden med hjärtat. Den som ändrar på det med handen eller tungan. Men kan man inte? Har man inte möjligheten att ändra på synden? Det är för mycket synder. För många syndare. De är i överläge. Du kan ta skada om du försöker att ändra på det och så vidare. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Då ska du åtminstone hata synden med hjärtat. Och det här är någonting som vi tyvärr vardagligen måste uppleva i den här tiden där vi lever. Vi ser mycket munkar som vi inte kan ändra på. Vi lever i ett land där det som är fel klassas som rätt och det som är rätt klassas som fel. Är det inte så? Och i skolan du hör munkar, i klassrummet, på jobbet du hör munkar, på arbetsplatsen. Men du kan inte ändra på det. De är inte ens muslimer. Ja, ni måste börja med att kalla dem till islam och så vidare. Så att man får ogilla det man hör och det man läser i tidningar och det man ser på nyheter och liknande saker. Allah musta'an. Så att här har vi de tre nivåerna av att ändra på al-munkar. Handen, tungan eller med hjärtat. Och här nämner förklaringen i Aun al-Ma'bud ett väldigt fint citat här från Nawawi. Där han talar om lite principer när det kommer till att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. I hans förklaring på Sahih al-Muslim. Han säger först och främst att påbjuda det goda och att förbjuda det onda är fard kifaya. Ja, det vill säga om en grupp av muslimerna påbjuder det goda och förbjuder det onda så räcker det. Ja, alla behöver inte gå och förbjuda en specifik synd som en person gör. Utan det räcker med att en person gör det. Taib fard kifaya. Waltakum minkum ummatun. Allah nämner att det ska vara en grupp av er som gör detta. Alltså varenda person behöver inte göra det. Så han säger att om vissa av muslimerna gör det så behöver resten av dem inte göra det. Och om alla muslimer gör det så får de som har möjligheten att göra det. Eller om ingen av muslimerna gör det så får de som kan göra det, alla av dem får synd. Yani det är en vad heter det, kollektiv skyldighet som vissa av muslimerna måste göra. De som kan. Och om alla de struntar i att göra det så får alla de synd på sig. Taib. Alla de får synd på sig. Na. Och då så säger han också bila udur wala khauf, att de har låtit bli att göra det. Yani utan ursäkt eller utan rädsla. De kan vara ursäktade som vi sa. Eller det kan vara rädsla för livet eller någonting sånt. Mm. Och så säger han att ibland kan det också åligga en viss individ. Alltså det kanske inte, du kan inte då säga att nej, men det är någon annans uppgift, det är inte min uppgift. Det kan åligga dig. Och det är om ingen annan än du känner till den här bestämmelsen. Du befinner dig på en plats och en person syndar och endast du där kan påpeka vad som är fel, så är det då din individuella skyldighet att göra det. Taib. Nah. Och han säger också, Nawawi, han fortsätter att säga att de ulama, de lärda säger att en person yani la yasqut, det blir det på svenska, han förlorar inte den här skyldigheten att påbjuda det goda och att förbjuda det onda, för han, då han tror att det inte kommer att gynna. Taib. Då han tror att det inte kommer att hjälpa. Utan han ska ändå göra det. Fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Walladhi 'alayhi al-amr wa an-nahy la al-qabul. Mashallah. Det här är en jätteviktig punkt. Du ser en person. Han står här ute, muslim, och han står och röker en joint till exempel. Det halal eller haram? Haram. Taib. Du tänker så här, jag går fram till honom och jag säger det här är haram. Han kommer inte bry sig. Han kommer fortsätta röka. Så jag struntar i det. Det här är fel sätt att tänka på. Du ska gå fram och du ska säga till honom, det här är haram. Och det är en påminnelse, och påminnelsen gynnar muslim. Taib. Din skyldighet inför Allah är inte att han ska sluta röka. Din skyldighet är att förmedla. Och hans skyldighet är att sluta röka. Förstår ni? Så att alayka al-balar, du förmedlar, och han är den som ska sluta synda. Taib. Så om man tänker så här, men ingen kommer lyssna, ingen kommer bry sig och så vidare. Yani det ger också en felaktig effekt. Han står där och röker och han ser 20 bröder med thawb gå förbi honom. Och ingen säger någonting. Vad får han då för indikationer? Det är lugnt, eller hur? Det är inte så farligt. Ingen av de här sheikh, de sa till mig att det är haram att röka. Khalas, vi fortsätter. Är det inte så? Det är fel signal. Utan du ser någonting fel. Oj, a'udhubillah, vad gör du för någonting? Haram, taqillah. Och så vidare. Gå fram och ge personen råd. Taib, och vi kommer komma sen till hur man ger råd också. Och han säger också här i Nawawi att det inte heller är ett villkor att den som påbjuder det goda och förbjuder det onda är perfekt. Det är inte ett villkor att personen är perfekt. Att han gör allting som han påbjuder eller håller sig borta från allting som han förbjuder. Även om han skulle ha brister i det som han påbjuder eller det han förbjuder, så ska han ändå göra det. För han säger varför. För det som åligger varenda individ är två saker. Att påbjuda sig själv det goda och att förbjuda sig själv från det onda. Och att påbjuda andra det goda och att förbjuda andra från det onda. Så syndar man och har brister, då har man brist i en av sina två skyldigheter. Men låter man sen bli att göra da'wa och förbjuda det onda och påbjuda det goda, då har du två brister. Då brister du i båda dina skyldigheter. Förstår ni? Så har du dubbelt så mycket synd på det. Så självklart, man ska ju försöka leva upp till det som man säger. Som Allah har nämnt på tre ställen i Koranen. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ska ni påbjuda folk det goda och ni glömmer bort det själva. Ni säger åt folk att göra gott och ni glömmer bort det själva. Men så ska inte en muslim vara. Och vad säger Allah Azza wa Jalla också? Ja ayyuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah. Yani troende, varför säger ni saker som ni inte gör? Det här är för hatet hos Allah. Taib. Och den tredje versen är qawlu Shu'aib, ma uridu aw la uridu ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Jag vill inte trotsa er i det som jag säger, utan jag säger till er att göra någonting, då gör jag det själv. Taib. Men även om man brister, och vi har sagt det exemplet förut. En pappa som röker cigaretter. Han ser sin 15-åriga son börja röka. Ska han förbjuda sonen eller inte? Ska han säga nej, jag kan inte säga till honom, rök inte för jag röker själv. Eller ska han ändå förbjuda sonen? Och säga, min son, rök inte, det haram. Gör jag fel, följ inte mig i det här felet. Eller hur? Han måste förbjuda. Och samma sak med alla andra synder. Han säger också, det är också en yani, passande egenskap för den som påbjuder det goda och förbjuder det onda, att han har rifq, att han är mjuk mot människor för att uppnå det som han försöker uppnå. Och därför så sa Imam Shafi radiyallahu anhu: Men wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanahu. Att den som ger sin broder råd och tillrättavisar honom privat har gett honom yani fina råd och han har yani ärat sin broder. Wa man wa'adahu 'alaniya faqad fadaha wa shanahu. Men den som sätter honom på plats öppet har skämt ut honom och yani kränkt honom, kan man säga. Så en viktig grund när det kommer till att göra da'wa, att påbjuda det goda och att förbjuda det onda, är att man har det som då kallas för rifq, att man är mjuk. Och vi har ju nämnt i Adab al-Mufrad, kommer ni ihåg hadithen, då profeten alayhi salatu wasalam sa till Aisha, yani rifq mahlan, var mjuk, var trevlig, var snäll, ja Aisha, för sannoliken så kommer denna mjukhet att försköna allting som du gör. Och jag varnar dig för yani al-unf, den här strängheten och hårdheten, för det kommer att förfula allt som du gör. Så grunden i da'wa är rifq, att man är mjuk. Taib. Och vi har ju här också ett gott exempel i profeten Musa och Harun alayhim assalam, då Allah azza wa jall skickar dem till Firaun. Och Allah azza wa jall säger att de ska tala till honom med qawlan layyina, med mjuka ord. Och han är vem? Firaun. Ändå de skulle göra da'wa till honom och tala med mjuka ord. Taib. Så det här är grunden i da'wa. Och sen självklart så finns det yani stunder där man kan behöva vara mer rak på sak. Inte att någon står och svär åt dig och svär åt din religion och svär åt din profet och du ska bara smile och vara mjuk. Då yani tar du fram din manlighet och sätter ner foten och visar att det här är oacceptabelt. Taib. Så att det är i alla fall grunden när man ger råd. Och som han också sa här, Imam Shafi, att ge råd privat. Som vi sa, du ser när ungdomen står synda här ute. Du skriker inte framför allihopa: ah, det är haram att röka. Utan du går fram till honom. Läget, hur mår du? Du går iväg. Kallas och säger: vad håller du på med? Det här är inte bra för hälsan. Det här kommer förstöra dig och så vidare. Och det här är haram i islam. Kallas på ett fint sätt så att han, mashallah, kommer ihåg det. Eller hur? Och det här är någonting som alla vill. Vem skulle vilja, och vi har alla brister, att man avslöjar dina brister framför allihopa. Ah, du gjorde så här igår kväll. Och du bara skäms och så kommer aldrig tillbaka, eller hur? Gå och prata med personen privat och visa också att du vill personen väl. En annan villkor som också ska finnas är att man har hikma, man har vishet. Man vet vad man ska prioritera, man vet hur man ska lägga fram argumenten och så vidare. Och Allah har i Koranen sagt att vi ska kalla till hans väg med hikma. Och al-maw'idatul hasana, med de bästa former av predikningar. Och sen ska man också ha sabr, man måste ha tålamod. Jätteviktigt att man har tålamod. Och beviset på det är surat al-asr: wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Att när man gör da'wa måste man ha tålamod. Varför? För att inte alla som kommer att gilla vad du säger. Och därför när Luqman gav sin son de här vackra råden, så sa han till sin son: wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Påbjud det goda, förbjud det onda och ha tålamod i motgångarna. Han nämnde direkt motgångarna efter att han har påbjudit det goda och förbjudit det onda. För det kommer att komma. Det är inte alla som kommer att gilla vad du säger. De kommer att kritisera dig, de kommer att säga du är extrem, de kommer att säga du är hård, de kommer att säga lägg dig inte i mitt liv och liknande saker. Och då gäller det att man håller fast och inte ger upp, utan man fortsätter att göra da'wa och inte lyssna på vad de här människorna säger. Taib. Och vi har där, mashallah, de bästa av exempel. Profeten Muhammad alaihissalam i Mekka i 13 år, han ger inte upp. Han säger hela tiden säg la ilaha illallah till samma människor. Är det inte så? Och Nuh alaihissalam 950 år, leilan wa naharan, sirran wa jaharan. Hör, på alla möjliga sätt gör han da'wa. Öppet, dolt, dag, natt, hemma, ute, överallt. Men khalas, 950 år. Och många av oss idag, yani, 9 minuter, khalas, det är slut, eller hur? Pallar inte. Så att tålamod är jätteviktigt när man gör da'wa. Wallahul musta'an. Och sen så talar Imam Nawawi här om avslutningsvis hur den här aspekten av islam är någonting som många människor har försummat i denna tid. Och det här säger Imam Nawawi för nästan 1000 år sedan. Många av muslimerna har försummat den här viktiga delen av islam i den här tiden. Wallah al-musta'an. Vad ska vi då säga om denna tid? Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Där så frågade man Abu Tha'laba al-Khushani radiyallahu anhu och sa till honom: Ya Abu Tha'laba, vad brukade ni säga om den här versen alaikum anfusakum wa afwan? Just det, var den här hadithen där första delen av hadithen är daif och slutet på hadithen är sahih enligt Sheikh Albani. Och där så säger Sheikh Albani då att han nämnde den här delen som autentisk. فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَامَ الصَّبْرُ أَوْ الصَّبْرِ أَيَامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمَرِ. Det kommer att komma framför er dagar av tålamod. Den som har tålamod i dessa dagar kommer att vara som en person som håller fast i glödande kol. Den som agerar på dessa tider kommer att få belöningen av 50 stycken män som gör era gärningar. Och då så sa vissa av sahaba, 50 stycken av dem. Han sa nej, 50 stycken av er. Nej. Och det här bevisar också att det kommer att komma tider där muslimerna måste ha tålamod. Det kommer att komma innan domedagen. Tider där man måste ha tålamod och man måste härda för att kunna orka hålla fast vid sin religion. Och det kommer att vara lika svårt att ha tålamod i dessa tider, eller de tiderna, som det är att yani hålla i glödande kol. Yani så mycket tålamod kommer folket på den tiden behöva för att hålla fast vid sanningen. Yani de kommer att ha mycket, mycket motstånd, mycket, mycket problem och motgångar. Men det kräver tålamod. Och sen så gav profeten dem, alaihi salam, den här nyheten att de kommer att få en otroligt stor belöning. Som 50 stycken av er. Och sahaba typ var av oss eller av dem. Han säger nej, av er. 50 stycken av er. Yani de som på den tiden agerar. Och han nämner då ulema. Yani de som har tålamod. Det är de som får denna belöning. Och de som gör de gärningarna som är svåra att göra på den tiden. Det är de som kommer att få denna enorma belöning. Taib. Och här har också vissa lärda diskuterat den här hadithen. Hur kommer det sig? Hur kan vi säga att en person kommer ha 50 gånger mer eller få 50 gånger mer belöning än sahaba och så vidare? Grunden är att sahaba radiyallahu anhum är de bästa människorna. Och det är ijma i den här frågan att sahaba är bäst. Och ingen som kommer efter sahaba kan vara bättre än en sahabi. Taib. Ingen som kommer efter sahaba kan nå deras nivå. De är de bästa. Taib, de är de bästa människorna. Och därför så nämnde också profeten Muhammad a.s. att om någon av er skulle skänka så mycket som en mudd, yani typ, en mudd, 3 kilo mjöl eller 1,5 kilo mjöl, eller ännu mindre, det är 750 gram typ, yani en handfull med mjöl, eller mindre, så skulle ni inte få, även om ni skulle skänka ett helt berg av guld, om ni skulle skänka berget Uhud i guld, så skulle ni inte få mera belöning än vad sahaba fick om de gav en handfull med mjöl. Så vi kan inte tävla med sahaba. De är på toppen. Men de som då håller fast vid islam innan domedagen kan få en otroligt hög belöning. Det är det som menas. Jättehög belöning, men de kan aldrig bli bättre än sahaba. Vi kan tävla i goda gärningar. De gjorde salat, vi kan göra salat. De fastade, vi kan fasta och så vidare. De fick hasanat, vi får hasanat. Men vi når aldrig den nivån de nådde av suhba. Av att de var profeten Muhammad sahaba radiyallahu anhu. För att det som de offrade på deras tid, yani la grunden till hela våran religion. De spenderade, när Abu Bakr spenderade pengar fi sabilillah i de första krigen i islam och Uthman radiyallahu anhu som spred islam och stärkte islam och försvarade islam, det här är pengar som vi aldrig kan skänka. Även om vi skänker världens pengar så kommer vi aldrig att få den belöningen som de fick när de gjorde de uppoffringarna. Och de som gick ut och stred i Uhud, i Bedr och krigen, yani خلاص, de här striderna var avgörande för islams framtid. Vi kan aldrig uppnå den belöningen som de fick. Hänger ni med? Men det finns en liknelse, och det är att de hade det svårt. De hade kuffar mot sig, de hade alla mot sig, och de fick kämpa. Och därför får de då denna enorma belöning. Men folket innan domedagen som kämpar att hålla fast vid sanningen kommer också ha det svårt. Är det inte så? Och därför kommer de också att få belöning. Så som profeten Muhammad alaihissalam nämnde om el-Ghuraba, främlingarna som kommer att då stå fast vid sanningen innan domedagen. Så de har också en unik belöning. För deras situation liknar också, yani relativt, fast självklart mycket mindre, den situationen som sahaba hade. Att de var främlingar i början och de hade det svårt. Och folket innan domedagen kommer också vara främlingar och kommer också att ha det svårt. Så de uppoffringar som görs på de tiderna kommer vara enorma. Och det här är också en väldigt fin sak att tänka på. Att vi som lever i tider där många människor har halkat, många människor är vilse, många människor är okunniga om sanningen. Om vi gör da'wah till sanningen och vi upprätthåller sanningen, så finns det wallahi enorm belöning. Förstår ni? Att yani, ju mindre folk praktiserar någonting, ju större belöning får du om du gör det. Eller hur? Så att det är någonting som man ska tänka på positivt. Att kalla till islam i de här tiderna, lära ut islam i de här tiderna, hålla fast vid sunna i de här tiderna är, mashallah, enormt. Och det finns en otrolig belöning att göra detta. Och sen om det här är tiden av att hålla fast vid glödande kol, Allah alam, det kanske kommer att komma ännu värre tider. Så som profeten Muhammad berättade om alaihissalam, då han sa att det kommer ingen tid förutom att den som är efter är värre än den som var innan. Så att det kommer att bli ännu värre än vad det är idag. Må Allah stärka oss på sanningen. Sen så nämner författaren hadith Amr, Abdullah bin Amr ibn al-As radiyallahu anhum, att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: hur kommer ni vara på den tiden, au yushiku, tiden är nära då det kommer att komma en tid där yani folk kommer att sållas bort och endast de sämsta av folk kommer att vara kvar, typ, nästan. Tabqa huthalatun minan nas, yani skräpet av folk kommer att vara kvar. De kommer att svika sina löften och sina avtal. Och de kommer att trotsa. Fakanu hakada, och de kommer att vara så här. Yani fashabbaka baina asabi'ihi, och han satt ihop sina fingrar. Och då så sa de: kayfa bina ya Rasulullah, hur ska vi då göra ya Rasulullah? Och då så sa han: ta'khuduna ma ta'rifuna wa tadharuna ma tunkiruna, ni ska hålla fast vid det som ni känner till och ni ska lämna det som ni inte känner till. Wa taqbiluna wa tuqbiluna ala amri khasatikum, och ni ska bry er om era egna angelägenheter. Wa tadharuna amra amatikum, och ni ska lämna det som majoriteten av folk gör. Ja. Så här nämndes då att det kommer att komma en tid där många av de goda muslimerna kommer att försvinna och kommer att dö. Och de sämsta och dåliga kommer att bli majoritet. Och det nämns här, de här liknelserna som när man rensar ris eller mat. Och man tar bort skitet, skräpet. Det här är det liknelsen. Det är det som kommer finnas kvar. Och det goda försvinner. Men alhamdulillah, det goda kommer alltid finnas kvar, men att de kommer vara otroligt få och folket av ondska kommer att vara yani väldigt många och i majoritet. Och sen så säger han då yani att de har blivit dåliga. De har svikit sina avtal och sina löften. Och här säger ulema att det här är generellt. Inte bara att de sviker avtal och löften med folk, utan att de sviker den största amana som finns, och det är deras amana med Allah subhanahu wa ta'ala. Att be, att fasta, betala zakat, att lyda Allah azza wa jal. Och sen också att de faller kort i sina avtal och löften och ärlighet mot sina medmänniskor. Och sen, vad kommer hända då? Yani, de kommer inte att vara på rätt väg. Och de kommer att vara, yani, de kommer att beblanda sig. Yani, yamuju ba'duhum bi ba'd. Yani, folk kommer att bli förvirrade. Taib. فَلَا يَعْرِفُ الْأَمِينَ مِنَ الْخَائِنِ وَلَا الْبِرُّ مِنَ الْفَاجِرِ.
Yani de beblandar sig. Yani de är väldigt många. Och folket som är ärliga och pålitliga och goda kommer att yani, nästan försvinna i mängden, kan man säga. Så att man tappar koll på vem som är ärlig, vem som är pålitlig. Ja, är det inte så mycket idag? Att det är nästan jättesvårt att hitta folk man kan lita på. Folk som man känner är mashallah schyssta och ärliga och så vidare. Men de finns. Men det är så mycket skräp så att det är svårt att sålla ut dem, att hitta dem. Allahu akbar. Och då så sa sahaba, yani hur ska vi göra då, ya Rasulullah? Och då så sa han att vi ska hålla fast vid det som vi känner till. Ey ma ta'rifuna kaunuhu haqqa. Det som ni känner till att vara sanning. Wa tadharuna, yani ni ska lämna ma tunkiruna. Det som ni vet är fel. Och i en liknande hadith som nämns här efteråt, så sa de då, hur ska vi göra i dessa tider, ya Rasulullah? Och då så sa han, ilzam baytak, håll dig till ditt hem. Wa amlika alika lisanak, kontrollera din tunga. Wa khud bima ta'arif, wa da' ma tunkir. Håll fast och ta det du känner till och lämna det som du är osäker på. Wa alika bi amri khasati nafsik. Och yani bry dig om dig själv och lämna folks angelägenheter. Nah. Här finner vi också ett annat viktigt råd i tider där, som ulema här nämner, inte längre lyssnar. Det går inte längre att göra dawa, att påpeka det goda, förbjuda det onda. För att folk inte längre lyssnar, de finns inget gehör, de kanske till och med skadar dig och sårar dig och så vidare. Vad gör du då? Och det råder mycket förvirring, du håller dig hemma. Yani du håller dig hemma, du aktar din tunga, du börjar inte yani säga saker som kommer orsaka skada. Och du håller dig till det som du känner till. Och det här är en indikation på att det kommer att säga saker som förvirrar folk. Är det rätt? Är det fel? Är det sunna? Är det bid'a? Är det kyrk? Är det tawhid? Och det råder förvirring. Vad ska vi göra i dessa tider? Håll fast vid det som du är säker på. Att det här är sanningen. Och lämna det som du är osäker på. Det som du inte vet. Och mashallah, det här är otroligt vackra råd. Det här är något man ska tänka på idag. Idag råder mycket förvirring bland folk. Är det rätt? Är det fel? Är det sunna? Är det bid'a? Khalas. Håll fast vid sanningen. Du vet 100% det här är korrekt. Khalas. Jag håller fast vid det. Du hör någonting som är osäkert. Det låter tvivelaktigt. Annars, lämna det. Låt det vara. Fråga ulema om det här är korrekt eller inte och så vidare. Men följ inte varje person som kallar till någonting. Då kommer du att halka garanterat. Taib. Ja. Och här nämns också en tjej vid tjej yudhkar. En athar. Som gärna har liknande ordalag. En athar från Ibn Mas'ud där han talade med Hudhayfa radiyallahu anhum. Och då så nämnde Hudhayfa att yani, haqqa dalala, haqqa al-fitna, den riktiga prövningen eller villfarelsen är att du förnekar saker som du förut accepterade. Eller du accepterar saker som du förut förnekade. Och i vissa riwaya, det som du igår höll vara haram håller du idag att vara halal. Eller det som du höll vara haram håller du idag att vara halal. Eller tvärtom. Ja. Och så sa han, wa iyyakum wa talawun fi dinillah. Och jag varnar er för att ändra ansikten i Allahs religion. Att vackla och ändra skepnad i Allahs religion. Och det här är en fitna. En prövning att en person igår visste, det här är haram, det här är bid'ah, det här är kyrk, det här är kuffer. Men sen, han blir så påverkad av all innovation och bidda och villfarelse och propaganda att han faller in i det som var fel. Och tycker att det helt plötsligt är okej. Okay. Och det som jag var på igår av haq och sunna och sanning, det var fel. Ja, jag var hård, jag var extrem och så vidare. Subhanallah. Och det finns såna här människor. Och då har du wallahi garanterat fallit in i fitna. Eller tvärtom. Att du ansåg någonting vara korrekt. Ja, eller du ansåg någonting vara tvärtom. Vad blir det då? Att du ansåg någonting vara fel till exempel. Och sen du ändrade till att det blir korrekt och så vidare. Så gärna att man ändrar. Och att man har ett talawun fi dinillah. Vad är talawun för någonting? Att man har olika skepnader. Att man har olika skepnader. Man kommer till folk med olika ansikten. Man vänder kappan efter vinden. Idag är det den här islam vi följer. Imorgon följer vi den här islam. Idag är vi sufi, imorgon ikhwani, imorgon tabliri. Och sen, yani, idag vi sitter med salafion, vi är med dem. Och så vidare. A'udhu billah. Utan nej. Det finns en väg i islam. Och det är profeten Muhammeds väg. Alayhi salatu wassalam. Ja. Det berättas sen här från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu att han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger afdalu jihadi kalimatu adlin inda sultanin ja'ir au amirin ja'ir. Han säger Rasulullah alayhi salatu wassalam att den bästa formen av jihad är att säga ett sanningens ord eller rättvisans ord inför en orättvis ledare. Den här hadith är autentisk. Från den bästa formen av jihad är att säga sanningens ord eller rättvisans ord inför en orättvis ledare. Och det nämndes i här i förklaringen ej min afdal. Yani leysa hu afdal, yani min afdal. Yani från den bästa jihad är att säga sanningens ord inför en orättvis makthavare. Nah. Och då nämner de här i förklaringen hur kommer det sig att det här kan vara bättre än att ge sig ut på slagfältet? Jo, för att en person som ger sig ut på slagfältet för att utföra jihad och kriga mot en fiende, han ger sig ut med, yani, vad kan man säga, att det finns övervägande chans att man kommer lyckas, man kommer vinna, man kommer krossa sin fiende, eller att det kommer att gå åt andra hållet. Taib. Yani, det finns den här 50-50 chansen, yani, och så vidare. Men att du går in själv till en tyrannisk, orättvis, förtryckande, blodtörstig ledare och du sätter honom på plats och säger taqillah, det här är haram och du måste följa Allah Azza wa Jalls lag, du måste göra rättvisa, Allah kommer fråga dig på domedagen och såna saker. Och han har hela landet, hela soldaten, armén, alla tortyrfängelser på sin sida. Det här kräver mod. Hur stor är chansen att du kommer ut därifrån oskadd? Ja? Så att det är en otroligt, kräver mycket mod att man gör detta. Och här, den här hadithen bevisar också andra viktiga saker. Det finns de som säger att man får inte gå till makthavaren. Period. Aldrig. Du får inte gå in till makthavaren. Det är haram. Bara dåliga ulema går till makthavaren. Det de försöker säga dem. Våra ulema, de är dåliga. Kolla, de sitter med kungen i Saudi. Taib. Hur ska du kunna gå till kungen och ge honom råd och göra denna bästa jihad om du inte ens får gå till honom? Tyder inte hadithen på att det är tillåtet att gå till kungen och presidenten för att försöka stötta dem och få dem på rätt väg och ge dem råd? Så hadithen är ett bevis för att man får gå till makthavaren. Taib. Hadithen bevisar också en annan sak när det kommer till den här principen. Och det är en princip som vi har inom Ahl Sunna wal Jama'a, att råd till makthavaren ges privat. Det ges privat så som vi ger råd till varandra privat. Och vi gör det inte på tv. Vi går inte upp på en minbar på fredagsbönen och börjar att förbanna kungen eller presidenten. Utan man ger råd privat. För hadithen säger inda. Du ger råd hos honom, till honom. Och när du går ut på gatan och demonstrerar eller sätter dig på tv, du går inte till honom. Förstår du? Så att, och den här hadithen, det är bland de konstigaste bevis jag har hört från Ikhwan al-Muslimin på att det är tillåtet att demonstrera. Kaif. Är det någon som förstår det av hadithen? Den bästa jihad är att gå till makthavaren och säga sanningens ord. Taib, vi går och demonstrerar. Kaif. Hur kom ni fram till den här sjuka förståelsen? Utan gå till honom och säg sanningens ord. Och det sjuka är när de går ut och demonstrerar, det är inte ens för islam, det är för demokrati och det är för ekonomiska saker och så vidare. Så alla kulihal, haditherna måste förstås korrekt. Nah. Sen så nämner författaren en hadith från Urs ibn Umayra al-Kindi radiyallahu anhu an rasulillahi alayhi salatu wassalam annahu qal, att om folk syndar på jorden så är personen som närvarar och ogillar synden som en person som inte närvarar. Och den som frånvarar men är nöjd med synden är som en person som närvarar vid synden. Ja, och nästa hadith är likadant. Så här, det här också som subhanallah, den här hadithen är jättemäktig. Och det är att om du är på en plats där folk syndar, de gör haram, och du ogillar synden, du kan inte ändra på den, du känner bara att det är fel, du hatar den, du vill inte att den ska ske, då är du fri från den. Du har ingen synd på dig. Du är hos Allah som att du vore någon annanstans. Taib. Men tvärtom. Folk syndar. Och du är någon annanstans. Men du tycker att det de gör är rätt. Ja? Du får samma synd som dem. Du är som att du vore där. En är den som tänker, off, jag önskar att jag vore på klubben i natt. Jag gjorde som grabbarna, dricker, röker, guzzar, jag vet inte vad. Ja? Men jag kan inte gå, jag har ont i benet eller någonting. Han får samma synd. Han sitter hemma. Han får samma synd som dem. Subhanallah. Så otroligt farligt att vara likgiltig med synder. Det handlar inte bara om att jag syndar inte. Om du gärna pushar dessa synder, du promotar dem, du sprider dem, du är nöjd med dem, du försvarar dem, så har du också del av dessa synder. Så muslimer ska alltid hata synder och ta avstånd från synderna med sitt hjärta och inte godkänna dem. Nah. Författaren nämner sen en hadith där profeten alaihissalam säger att folk kommer inte gå under tills de bedrar, eller de bedrar sig själva. Yani, finns två, eller finns en förklaring här, att folket kommer endast gå under då de syndar mycket. Nah. Att de syndar så mycket att de förtjänar Allahs straff. Och att den som då straffar dem har en orsak att straffa dem. Så här finner man också faran av att synda. Ja, ta en sista hadith här. Jag tror jag är i detta kapitel. Ja. Sista hadithen för idag. Bab Qiyamusa'a. Hadithen om att domedagen kommer att infalla. Och där berättas det från Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma att vi bad Isha tillsammans med profeten Muhammad alaihissalam en kväll i slutet på hans liv, och vissa hadither säger att det var sista månaden eller en månad innan han dog. Och när han gav salam så sa han: har ni sett den här natten? För om 100 år kommer ingen som finns på jordens yta att finnas kvar. Igen, ingen kommer att finnas kvar som idag är på jordens yta. Och så nämnde Ibn Umar att folk började att yani, tolka profetens uttalande alaihissalatu wassalam, och vissa yani, tolkade det här uttalandet fel. Och då så korrigerade Ibn Umar, nämnde den korrekta förståelsen, yani, att ingen av oss som är på dag, idag på jorden kommer att leva om 100 år. Yani inte att dunja kommer att förgå, utan ingen av denna generation kommer att finnas kvar om 100 år. Nah. Den här hadithen, det var då en månad innan profeten dog alaihissalatu wassalam, så sa han till folket efter salat al-isha att ingen av dem som finns på jorden kommer att leva om 100 år. Spelar ingen roll om han är ung eller gammal. Utan alla kommer att dö. Det vill säga det kommer komma nya folk. Den som föddes dagen efter kunde leva mer än 100 år. Men av er som lever idag kommer ingen att finnas kvar om 100 år. Och de nämner här också att subhanallah, det blev så här. Och därför så sa de att det var den sista sahabin som dog. Det var Abu Tufail, Amr ibn Wathila. Och det nämns här att Ahlul Hadith är överens om att han var den sista sahabin som dog. Och han dog år 110 hijri. Yani exakt på året som profeten Salih satt sig. Dog han. Alihi radiyallahu anhu. Så vissa förstod hadithen som att typ ingen kommer finnas kvar på jorden om 100 år. Typ det är domedagen. Domedagen är om 100 år. Men då så nämnde Abdullah bin Umar att det inte är så är inte fallet. Utan vad som menas med detta är att ingen som är på jorden kommer att finnas kvar om 100 år. Och då säger vissa lärda här att det här är en indikation från profeten Muhammed a.s.w. på att våra liv är korta. Annars, 100 år, vad är det för någonting? Folk innan oss levde länge. Vissa levde upp till nästan 1000 år. Vissa levde 100-tals år. Men våra liv är korta, 100 år. Yani, ta vara på era liv. För att, vad händer när vi dör? Vi börjar vår resa till Allah subhanahu wa ta'ala. Vi börjar vår domedag. Vi förflyttas från Dar al-Amal till Dar al-Jaza. Från hemmet och livet av agerande till livet av belöning. Och man påbörjar då sin resa till Allah i belöning eller i straff. Så att ta vara på dessa år. En annan sista punkt vi kan ta i denna hadith som ulema har diskuterat. Ingen på jordens yta kommer att finnas kvar om 100 år. Omfattas Dajjal av detta? Omfattas Isa av detta? Och omfattas El-Khidr av detta? Vad säger ni? Omfattas Dajjal av detta? Nej, han är på havet, nämndes som en förklaring. Eller att generellt ingen av er, förutom Dajjal, kommer att leva om 100 år. Men han nämnde ala wajil ard, han är på jorden. Och då så säger vissa att Dajjal är på havet. Så han omfattas inte av detta. Isa, han är i himlen. Ahsan. Han är inte på jorden, han är i himlen. Och den tredje som här diskuteras är El-Khidr. Vet du om Khidr är? Nej, han som träffade Musa alaihissalam. Och brodern förvånas över varför ska vi ens prata om denna fråga. Imam Nawawi, han säger att det typ är konsensus. Han säger här. Han säger att det är typ konsensus på att El-Khidr lever. Bland vissa arifin och vissa sufister. Då vi är överens, säger han, på att El-Khidr lever. Taib. Och de har berättelser om att Khidr är en wali. Och han har träffat jättemånga profeter. Och han har träffat jättemånga människor, jättemånga sufister på olika platser. Och gett dem jätteintressant information och så vidare. Så han säger då att El-Khidr är ett undantag. Vad säger vi om denna åsikt? Ja?
Det låter lite.
Låter fel? Det är Nawawi som säger.
Ja, det låter tveksamt.
Ja, det låter tveksamt. Ja. Ja, varje person kan ha rätt och kan ha fel. Och den ijma'a som Imam Nawawi påstår finnas, finns inte. Det finns ingen ijma'a i frågan. Och han säger att vissa muhaddithin shadd, de har en udda åsikt att Khidr är död. Som Imam Bukhari och andra. Och det är inte en udda åsikt, det är en korrekt åsikt. Och därför så har Imam Ibn Hajar en hel bok, en hel risala, om att Khidr inte lever. Och han nämner också detta i hans bok Al-Isaba, där han pratar om Sahaba. Och han tillbakavisar de här argumenten som då ska användas för att Khidr lever. Och vi kan ta lite kort. Det första argumentet mot att Khidr skulle leva, och det här är jätteviktigt, Eicho. För det finns idag sufister som säger att till exempel våran sheikh träffade Khidr idag. Han träffade honom, han var ute i bergen och jag vet inte vad. Och så Khidr kom till honom och gav honom hemlig information. Wali-information. Så därför min sheikh är helig. Han är också en wali som är Khidr och så vidare. Och det leder till jättemycket luddiga saker och yani, massa konstiga yani, trosuppfattningar. Och därför så är det jätteviktigt att dementera den här åsikten. Khidr lever inte. Punkt slut. Okej? Okay? Och det första beviset är att det inte finns något bevis. Vi säger till dem, Taib, ni påstår att Khidr lever. Hämta en hadith. Finns ingen autentisk hadith. Hämta en koranvers. Finns ingen autentisk eller finns ingen koranvers i ämnet. Det enda vi vet om Khidr, som här nämns av vissa ulema, det var att han träffade Musa. Punkt slut. Finns ingenting bekräftat att han har träffat någon annan profet. Och det korrekta är också att Khidr inte var wali, utan han var profet. Och inshallah, alla profeter är awliya, men han var profet. Så, Khidr var profet och Khidr är död. För det finns inga bevis på att han skulle leva. Och den som påstår detta måste hämta ett bevis. Men de har inga bevis. Vad har de för någonting? De har berättelse. Från okända sufi-personer, folk som inte är pålitliga, hadith och så vidare. Så att det här accepteras inte i våran religion. Och det finns också vissa berättelser från Ahlul Kitab. Och det är också fel. Utan vi måste ha autentiska hadither. Vilket inte finns här. Det finns ingen autentisk hadith som säger att Khidr lever. Taib. Ett annat argument är att Allah subhanahu wa ta'ala säger وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Ingen människa före dig, Muhammad a.s. har fått evigt liv. Allah. Inte Khidr, inte någon. Taib. Och ett annat bevis som Imam Bukhari använder i den här hadithen. Att ingen på jordens yta kommer finnas kvar om 100 år. Taib. Den hadithen är generell. Ett annat argument är också ett väldigt starkt argument. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen nämner att han tagit ett avtal med ett lufte. Profeterna har avgivit ett lufte. Att om profeten Muhammed kommer a.s. så ska de ge honom seger. De ska stötta honom och hjälpa honom och stå vid hans sida. Och de ska följa honom. Så om någon profet hypotetiskt skulle leva samtidigt som Muhammed a.s. så skulle han följa honom. Och därför så sa profeten Muhammed a.s. till Umar när han såg honom läsa från el-Injil eller Torah. Han sa, wallahi, om Musa skulle leva idag skulle han inte ha någon annan möjlighet än att följa mig. Så även om Khidr hypotetiskt skulle leva samtidigt som profeten Muhammed a.s. så skulle han följa profeten Muhammed a.s. Hänger med? Taib. Och de säger ulema, det är inte heller logiskt. Om nu Khidr skulle leva, att han hör om att profeten Muhammed a.s. har kommit. Och han går inte till honom. Han gör inte jihad med honom. Han vill inte lära sig från honom. Får inte Koranen från honom. Vad är det här för något? Det går inte ihop. Utan han skulle direkt ha gett sig, begett sig dit. Och anslutit sig och blivit en följare till Muhammed a.s. Som Jesus när han kommer tillbaka kommer att följa Koranen och sunnan. Taib. Ett annat argument, vi kan ta som sista argument. Är hadithen om slaget av Bedr. Då profeten a.s. stod i bön under natten och han sa, O Allah, om den här armén utplånas så kommer det inte finnas någon kvar på jorden som dyrkar det. Ja? Om den här armén, om vi utplånas, vi förlorar detta krig, kommer det inte finnas någon kvar på jorden som dyrkar det. Taib, om Khidr var någon annanstans, det skulle inte stämma, eller hur? Det skulle finnas någon kvar. Så alla dessa argument tyder på att det här är yani khurafat. Det är sagor, en påhitt som baseras på svaga saker. Khidr är död, alihi salatu wassalam. Vi behöver inte tro på sådana här berättelser. Utan alhamdulillah, vi har de autentiska berättelserna. Nam. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.